P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kväll. Nya explosioner i Iran ikväll. Vår utsända ger en direktrapport om konflikten i Mellanöstern. Och så handlar det om stigande oljepriser. Och idag så kom beskedet att artisten Bonnie Tyler gått bort. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you. 80-talsikonen med den magiska rösten. Jag heter Annika Nordin. Välkommen att lyssna. Och först om attackerna mellan Iran och USA som har skett de senaste dagarna. Och nu ikväll så rapporteras det om nya explosioner på flera håll i södra Iran. Men nu är vår utsända Lorin Ibrahim från Erbil i irakiska Kurdistan. Vad vet du om de här uppgifterna som kommer ikväll?
Ja, för en stund sedan kom de här uppgifterna då, under kvällen om och olika uppgifter som är motstridiga också om att flera explosioner ska ha hörts i södra delarna av Iran i Bandar Abbas, Bushehr och Karnak. Och i Bushehr finns då ett av Irans kärnkraftverk, men det är inga uppgifter som har bekräftats av Iran ännu. Vi följer liksom utvecklingen och rapporteringen. Så det är det senaste just nu under kvällen.
Och från USAs sida har man inte heller sagt någonting om det här?
Nej, inte från USAs sida heller. Det har rapporterats lite olika i arabiska medier och i iranska medier. Både fristående men också de som är nära staten. Det har varit lite olika uppgifter, olika videobilder har publicerats på just de här områdena. Men de här uppgifterna har inte bekräftats varken av Iran eller av USA. Och det har varit attacker under dagen. Förutom de här uppgifterna, motstridiga uppgifterna som kom nu under kvällen, så har ju varit, Iran har ju svarat med motattacker mot amerikanska mål i länderna kring Gulfen, men också mot mål i Jordanien.
Ja, hur skiljer sig attackerna som har skett de senaste dygnen jämfört med tidigare, skulle du säga?
Ja, det skiljer sig markant. De här attackerna har varit de kraftigaste på flera veckor. Vi har ju sett en rejäl eskalering. USA har attackerat områden runt kusten, men också andra delar i Iran. USA ska också ha attackerat infrastruktur. Och Iran har anklagat USA för krigsbrott efter att järnvägen då, som leder från Teheran till Mashhad stängdes av idag på grund av attackerna. Så att på så sätt anklagar Iran USA för krigsbrott och vill sätta press på USA både internationellt men också vill visa inrikes hur pass allvarligt det här läget är och vill ge fokus på det. Jag ska också säga att det har varit en del skadade i de här attackerna mot Iran. Det har rapporterats om att 14 personer har dödats i de amerikanska attackerna och över 70 skadade enligt myndigheterna. Och om vi ska kolla då på de attacker som Iran har utfört i grannländerna, Kuwait till exempel, där har det varit en person som har dödats i attackerna och flera har skadats.
Och vad säger man från amerikansk sida nu om syftet med de nya anfallen?
Ja, Trump har varit tydlig med att man kommer att svara med motattacker och de kommer slå hårt tillbaka. Och det har vi ju sett hända under de här två dygnen med motattacker. Trump har ju tidigare sagt att han tror att vapenvilan med Iran är över och att de är inga att lita på. Han har hånat dem på presskonferensen under NATO-toppmötet och han säger att han inte är säker på om han vill ha en överenskommelse längre med Iran och säger att USA borde slutföra jobbet. Men han insisterar också på att de här fortsatta attackerna inte betyder en återgång till krig eller långsiktig konfliktåtgärd. Så att det återstår att se hur länge de båda sidorna då ska fortsätta med motattacker mot varandra. Och samtidigt ska jag också nämna att de diplomatiska förhandlingarna pågår ju fortfarande. Irans utrikesminister har varit i samtal med sina motsvarigheter i Turkiet och Oman om att sätta fokus på just den här utvecklingen kring Hormuzsundet och att trycka på att förhandlingarna ska gå framåt då.
Och hur har Iran svarat? Du berättade ju här inledningsvis om hur Iran ser på USAs attacker, men vad säger man utifrån hur USA uttrycker och varför man attackerar?
Ja, men Iran har sagt att USA är inte heller någon part att lita på i den här överenskommelsen och kommer inte ge vika för USAs hot. Så att, man har ju också sagt att man kommer att attackera och svara med motattacker. Så samtidigt så sker ju de här samtalen mellan Irans utrikesminister Abbas Araghchi med omanska och turkiska motsvarigheterna. Så det finns ju en fokus här och en vilja om att de här diplomatiska kanalerna ska återigen aktiveras och sätta stopp för den här eskaleringen. Så medlemsländer som Qatar har manat parterna till lugn och att gå tillbaka till förhandlingsbordet. Så det återstår att se om det blir mer motattacker eller om parterna kommer att gå tillbaka till förhandlingsbordet.
Säger vår utsända Lorin Ibrahim med direkt från Erbil i irakiska Kurdistan. Och med nu i programmet också är Alexander Attarodi, Mellanöstern-expert. Ja, hur allvarlig är den senaste utvecklingen i den här konflikten skulle du säga?
God kväll. Ja, det är precis som vi hör i inslaget. Det är ju de kraftigaste attackerna som vi ser. Det är ett område runt Persiska viken som både från sydöstra till sydvästra delarna där kärnkraftverket ligger, som vi hörde också i inslaget. Så det är rätt så omfattande. Och frågan är om det här är en engångsföreteelse eller om det är ett tecken på att parterna någonstans är missnöjda med har olika syn på olika delar av det här överenskommelsen och att man faktiskt har glidit ifrån varandra efter att det här överenskommelsen kom till. Så att det finns ju tecken på att det finns grundläggande problem i synen till exempel på artikel 5 som handlar om Hormuzsundet. För USA är det helt oacceptabelt att Iran har kontroll över Hormuzsundet och dikterar vilka fartyg som ska komma in och vilka rutter som ska användas. Och dessutom finns det en rädsla i USA för att Iran kan införa avgifter och tullar för att passa av från Hormuzsundet, vilket är helt oacceptabelt från amerikanska sidan. Å andra sidan så är Hormuzsundet det viktigaste strategiska fördelen som Iran har, och man kommer inte tumma ner på den fronten. Så att bara på en av de här punkterna i överenskommelsen, det vill säga artikel 5, så finns det helt olika tolkningar av hur man ska hantera Hormuzsundet, vilket naturligtvis är en del av den här problematiken som vi ser nu, att man attackerar varandra på det här sättet som vi ser idag.
Och hur skiljer sig då den här upptrappningen från tidigare mellan USA och Iran, skulle du säga?
Ja, alltså det här är ju inte första gången. Vi såg ju för 2 veckor sedan när Iran attackerade ett par handelsfartyg för att visa att det är Iran som är i kontroll av Hormuzsundet och inga fartyg ska passera längs den omaniska gränsen, utan det ska komma längs eller iranska delen, och USA gick mot motattack. Så det är inte första gången vi ser detta, men det är naturligtvis en kraftig eskalering som vi också hörde i inslaget. Men saken kvarstår. Vi har fortfarande en överenskommelse. Även om Trump säger att den här överenskommelsen är över, så lämnar man fortfarande en dörr öppen för att samtalen pågår. Och det finns febrila diplomatiska aktiviteter också i Gulfen från även Pakistan och Qatar och Turkiet. Så att jag skulle säga att överenskommelsen finns fortfarande där. Den är inte död, men den är naturligtvis i koma och behöver ganska mycket hjälp från alla håll och kanter, naturligtvis också om det är möjligt även från europeiska sidan, att man väcker liksom de här diskussionerna, för det är det som kan rädda överenskommelsen på sikt.
Och varför väljer USA att agera just nu utifrån det vi har sett de senaste dygnen?
Jag tror att någonstans så finns det stora problem med den här överenskommelsen. Det har jag själv sagt flera gånger tidigare, att överenskommelsen är bristfällig. Den är ytlig, den har hastats fram utan substans. Man har inte haft tid att diskutera de här grundläggande frågorna som berör kärntekniska frågor, höganrikat uranet, frysta tillgångarna, Hormuzsundet på ett detaljerat sätt. Vem ska kontrollera Hormuzsundet i framtiden? Givet de här nya säkerhetspolitiska realiteterna som har växt fram efter kriget. Och när man inte har de här substansdiskussionerna, då blir det här överenskommelsen någonting som är väldigt ytlig och bristfällig. Och det är där vi ser att parterna går tillbaka och reflekterar över punkterna i överenskommelsen och kommer fram till att nej, det är inte riktigt det vi hade tänkt oss. Och det ser vi mycket tydligt i flera av artiklarna i överenskommelsen, artikel 5, artikel 4 naturligtvis, men resten också kring sanktionerna, kring frysta tillgångarna, vem som ska kontrollera de här frysta tillgångarna, på vilket sätt det ska ske. Så att det finns ju i grund och botten ett missnöje gentemot överenskommelsen, men frågan kvarstår: finns det något bättre alternativ? Och jag tror någonstans att både USA och Iran inser att den här överenskommelsen, trots sina brister, det enda alternativet som är tillräckligt bra för dem. Så man måste komma tillbaka någonstans i de här diplomatiska samtalen.
Och vad tror du att Iran vill uppnå med sina motdrag utifrån hur USA agerar?
Jag tror att det som har hänt senaste månaderna från slutet av februari har gett Iran en annan realitet. En svag position har omvandlats till styrkeposition. Man har gjort det här konflikten och kriget, globaliserat den här konflikten. Man har påverkat världsekonomin, globala energimarknaden har påverkats. Oljepriset har gått upp kraftigt, vilket påverkar naturligtvis konsumenterna i Europa, USA och andra delar av världen. Och på det sättet har det här kriget blivit mycket mer globalt, vilket naturligtvis ger Iran lite mer status. Man har överlevt det här kriget, och bara genom att överleva kriget är en vinst för Iran. Nu kommer Iran i de här framtida samtalen med helt annat självförtroende. Man är mycket kaxiga. Naturligtvis finns det en risk att man får lite hybris, och då kan man sätta för mycket press på länderna i Gulfregionen, attackera dem för mycket, vilket skulle vara kontraproduktivt eller produktivt på lite längre sikt. Så att de säkerhetspolitiska dynamiken i regionen har förändrats och gett Iran en fördel som man inte hade innan det här kriget.
Och risken då för ytterligare upptrappning, hur ser du på den?
Jag tror att vi ska vara förberedda för att den här typen av spänningar mellan två parter kommer att bestå under en period. Och i Mellanöstern betyder inte vapenvila en vapenvila där båda parter respekterar. Vi har haft vapenvila mellan Israel och Libanon under 2 års tid, men Israel har attackerat Libanon gång på gång, och Gaza har vi fortfarande en vapenvila som Israel inte respekterar. Så att i regionen finns det ett underliggande missnöje med den här typen av arrangemang. Och i Iran finns det naturligtvis, som vi hörde i inslaget, stort missnöje med USA och hur USA agerar. Så jag tror att vi kommer att se den här typen av spänningar framöver tills man faktiskt kanske gräver lite djupare i de här punkterna i överenskommelsen, kommer fram till några lösningar som gör att båda parterna kan vinna någonting på de här frågorna. Och det gäller inte minst frågan om kärntekniska frågan och frysta tillgångar och sanktioner. Och inte minst det sista är ju det här återuppbyggnadsfonden som Iran har eftersträvat under ganska lång tid. Så att vi har inte sett de här substansdiskussionerna, och det är det vi väntar på just nu.
Och USAs president Trump har ju signalerat att tålamodet med Iran är slut. Hur påverkar det möjligheterna till förhandlingar?
Ja, alltså jag tror att vi har efter 1,5 år med Trump vid rodret i DC, så har vi lärt oss att inte ta för mycket, inte tolka hans retorik på största allvar. Det är klart att vi måste ta, han är ju fortfarande USAs president, men använder väldigt mycket taktik från businessvärlden, från fastighetsvärlden, att sätta press på sina partner. Det har vi sett tidigare i frågor om Grönland, vi har sett det tidigare i Venezuela-fallet och tullarna som kom förra året. Så att mycket retorik i presidentens tal och diskussioner, men faktum kvarstår. Han har inte råd med att gå tillbaka till ett fullskaligt krig gentemot Iran. Ett Iran som har visat mycket mer resilient än vad man trodde tidigare. Om man var ute efter snabba resultat som man såg i Venezuela, den bilden, den chimären är borta. Så att jag tror inte underliggande finns det något intresse från den amerikanska sidan att gå i ett sådant här långvarigt krig. Och därför så finns det naturligtvis möjligheter för att man kommer tillbaka till de här diskussionerna på ett eller annat sätt.
Säger Alexander Attarod i Mellanöstern expert. Tack för att du var med ikväll, och innan det så hörde vi vår utsända Lorin Ibrahim från Erbil i irakiska Kurdistan. Ja, och oljepriset har stigit till den högsta nivån på flera veckor på grund av den senaste upptrappningen mellan USA och Iran. Och samtidigt så har drivmedelspriserna här i Sverige gått ner efter skattesänkningarna. Och frågan är vad som kommer att hända nu. Med här i programmet nu är Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic. Ja, vad är det marknaden oroar sig för just nu?
Det handlar om ett ökat riskpåslag på marknaden. Vi har återigen fått se att den kommersiella trafiken genom Hormuzsundet blivit väldigt begränsad. Och att det är nu en ökad risk för att vi återigen ska hamna i det läget som vi var för och som vi var i flera månader. Det vill säga ett kraftigt begränsat oljeutbud, vilket skakade om världens energimarknader under en ganska lång period.
Och för att förstå det här, hur ser då prisökningen ut på olja, skulle du säga?
Vi har kommit upp en del, tycker vi egentligen, på ganska så behändiga nivåer. Utan det handlar ju fortfarande om en kortvarig, än så länge, begränsning av den kommersiella trafiken genom sundet. Och det handlar då om hur länge kommer begränsningen att vara och kommer det bli ännu värre. Det är ju just nu i mångt och mycket en krigszon i sundet, och det innebär att det är väldigt höga risker för oljetankers och annan kommersiell trafik att gå igenom sundet. Och hur utvecklas det här ifrån? Ja, det handlar ju i princip enbart om den militära situationen.
Och hur påverkas vi här i Sverige av stigande oljepriser?
Den omedelbara effekten ser vi nästan direkt, och det är på drivmedelspriser. Sen är det mer långsiktiga effekter, eftersom olja är en produkt som används väldigt brett i ekonomin. Men det tar oftast längre tid än det slår igenom på olika typer av produkter i samhället. Exempelvis på livsmedel, eller det kan ta ett halvår i vissa fall.
Och är det en tillfällig uppgång vi ser nu utifrån konflikten i Mellanöstern, eller hur ska man tolka det här?
Det är jättesvårt att säga. Det är helt avhängigt hur den militära situationen utvecklas. Skulle vi återigen hamna i ett läge där redan nu så är fartygstrafiken genom sundet kraftigt begränsad. Det räcker egentligen att den fortsätter att vara begränsad, då kommer vi återigen hamna i ett läge med kraftigt stigande priser härifrån, och det har i grunden mer att göra hur länge den här situationen ligger kvar eller möjligen blir ännu värre. Och då kommer det inte vara kortsiktiga effekter på Europa och inte på Sverige, utan då är vi tillbaka lite i ett samma, kanske till och med ännu värre läge än vad vi var för en månad sedan.
Men om man tänker nu utifrån bränslepriserna i Sverige, när kommer konsumenter här att märka att oljepriset stiger? Kommer man att se det på bensin- och dieselpriser så småningom, eller hur funkar det?
Det kommer väldigt fort. Drivmedelspriserna brukar nästan alltid svara med någon dags varsel också. Därutöver har vi också sett stora störningar på rysk dieselproduktion efter att Ukraina har attackerat energikritisk infrastruktur i Ryssland. Så att det är både oljesituationen i Mellanöstern och dieselutbudet som är nu begränsat. Så att det kommer att synas i princip omedelbart. Det kan ta någon dag eller två, men det går ju oftast ganska fort innan det syns. Men sedan är ju frågan hur lång effekten blir, och det är återigen det är väldigt avhängigt den militära situationen.
Och då för att sätta det här i ett sammanhang, hur låg priset före den senaste krisen jämfört med nu, alltså på olja?
Ja, men vi ligger nu på mellan 70-80 dollar, närmare 80 dollar beroende lite på när man tittar. Och före kriget bröt ut mellan Iran och USA så låg vi snarare på dryga 60 dollar per fat. Medan vi var uppe som mest på, när det var som värst för någon månad sedan, på ungefär 120 dollar per fat. Så att vi är inte riktigt på halva vägen då mellan startnivån och den värsta nivån som vi var på. Utan, och det är också naturligt eftersom att nu är det ju precis i början på en, förhoppningsvis inte att det blir en militär eskalering, men i alla fall på början på en ny oro på marknaden.
Det säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic. Tack för att du var med i Studio 1 kväll. Och det ska handla mer om Mellanöstern och läget i Iran nu. Med det så lämnar vi över till eftermiddagens program med Helena Groll och Marcus Karlehed. Ja, där vi börjar i Iran, alltså så här har det låtit i Mashhad idag när Ayatollah Khamenei fördes till sin sista vila.
Och det är 4 månader efter att han dödades i israeliska amerikanska bombningar, så gravsattes han idag i sin hemstad.
Och samtidigt så fortsätter alltså de militära angreppen mellan Iran och USA.
Samir Abu Eid, SVTs utrikeskommentator och tidigare Mellanöstern-korrespondent. Fick jag till titlarna där, stämmer det?
Ja, det kan man säga. Mellanöstern-kommentator.
Ja, du är nyss hemkommen från Iran efter att ha bevakat begravningen som ju inleddes i lördags. Vad såg du på plats? Alltså, hur var stämningen?
Och det var ju väldigt speciellt skulle jag säga, eftersom vi hade då visum för att bevaka just då statsbegravningen, och vi var väldigt nära då den här platsen, Grand Musalla, där själva begravningen ägde rum, eller där den började. Och det var ju otroligt mycket människor, tiotusentals, hundratusentals skulle jag säga. Och det var ju då de allra lojalaste anhängarna till regimen, väldigt många religiösa. Och det var en stämning av dels av sorg, och många stod och grät och så, och slog sig för bröstet som en symbol då för den här för sorgen då. Men samtidigt också väldigt mycket raseri och hat då, mot USA, framförallt mot Israel. Det var ju i israeliska amerikanska attacker då, som dödade deras tidigare då, Ayatollah Khamenei, som då styrde landet med järnhand i 37 års tid. Och många uttryckte också att han var som en fadersfigur. Mm. Så att det var starka känslor, och det som var tydligt också under de här dagarna vi var där, det är att regimen då har ett stort stöd bland väldigt många iranier. Vi vet ju också att det finns kanske ännu fler som är oppositionella och är emot regimen, men det blev ändå tydligt att regimen är de som då kontrollerar landet och som har många följare.
Mm, och de uppger sig ha skickat sms och använt kändisar för att uppmana människor att delta. Märkte du av den där mobiliseringen då?
Ja, absolut. Det var väldigt tydligt. Att dels så hörde jag av människor där att under ett par veckors tid så har de smsat, alltså människor i hela landet, om att komma. Och även de ville att människor ska lägga ut på sociala medier, alltså publicera att de är där och så. Sen så var det gratis mat och vatten och till och med liksom uppehälle, för att de ville att så många som möjligt skulle komma då. För att det var ju inte bara en statsbegravning, utan väldigt mycket politik också. Och just då att de vill visa den här då styrkan, visa att de har ett stort stöd. Så det var tydligt att det här var liksom dels att signalera det liksom inåt då i landet, men även då ut och till omvärlden. För vi har ju sett de här bilderna nu, och statsbegravningen har ju pågått i nästan en veckas tid. Så för regimen så har det här varit väldigt viktigt att få ut det här budskapet.
Mm. Vi hörde ju ljud där från Mashhads gator, och under dagen då när man har suttit och tittat på det här begravningståget, om man kan säga, så har ju då
syns skyltar och banderoller och att det är texten med kill Trump, revenge on Trump och så vidare. Hur mycket påverkar då, tror du, de här senaste dagarnas attacker som vi också talar om, hur mycket påverkar de själva begravningen och begravningståget?
Det var ju meningen att han skulle begravas tidigare, men de har ju skjutit upp det hela tiden på grund av kriget då. Men nu så har den ändå då ägt rum, och det man hörde då och det jag upplevde, det var ju att väldigt många människor, dels alltså just här, motstånd mot USA, mot Israel, mot väst, det präglade allting då. Och många också som vi träffade, de är emot förhandlingarna, de ville hellre ha krig, så att de var liksom beredda på krig. Och precis som du nämner, vi såg ju också det, och det pratade många om också, att de vill ha hämnd, de ropade på hämnd.
Men samtidigt, du är en av få utländska journalister som har fått komma in i landet, och du är första svenska journalisten då på flera år. Och det du säger nu då, att stödet ändå var så pass starkt, på vilka villkor släpptes du in och i landet?
Alltså, vi släpptes in då på villkor att då bevaka den här begravningen. Så att vi vet ju att det här var, vi är begränsade, det finns ingen press- och yttrandefrihet i Iran, utan det här var någonting som de ville visa upp. Det var vi och ett antal andra utländska journalister där. Så jag tycker att det är viktigt att ändå vara på plats för att se det här då, träffa de här människorna. Men sen så vet ju jag, och jag har ju bevakat Iran under många års tid och varit där många gånger förut, och även under den här resan kunde vi vara på andra platser än där begravningen ägde rum. Och att det finns ju uppskattningar som har gjorts tidigare att kanske upp mot 80% av invånarna i Iran är emot regimen. Mm. Så att det vet nog alla, att det finns en väldigt stor opposition.
Men kunde du tala eller få höra och prata med några av de människorna, eller var det begränsat till de här som faktiskt stödjer regimen?
Ja, när det gäller då vad vi kunde filma och vad vi kunde vara som tv-team, då var det begravningen och området runt omkring. Och där så är ju då de här lojala anhängarna. Men utanför det så kunde vi prata med andra människor, och det blir tydligt också att det finns en väldigt stor opposition mot regimen, men de kunde vi inte filma och intervjua. Och det har vi inom media vet ju det, att vi har ju under hela det här kriget, även innan då, de rösterna vi kan höra inifrån Iran är ju oftast anonyma och så, för att de riskerar ju att fängslas och förföljas, och de kan inte uttala sig fritt och kritisera regimen, men att de finns där, det är alldeles uppenbart.
Och du har, som du var inne på, varit i Iran tidigare flera gånger. Nu kom du hem igår. Kan du berätta vilken skillnad var det nu i Teheran till exempel, där du var, jämfört med när du varit där tidigare?
Ja, det som slog mig då, det är att de flesta kvinnor, eller väldigt många kvinnor, tjejer, går numera utan sjal och huvudduk. Det är ju egentligen så att de måste ha det där. Men efter de här protesterna som var de senaste åren och efter det här kriget framförallt, så har då kvinnorna, de har tagit av sig sina sjalar, och regimen, moralpolisen, har tvingats släppa på det här då, tidigare då, kravet. Så att det där, så det är uppenbart om man besöker Iran idag, att det där har kvinnorna lyckats då flytta fram sina positioner en del. Och man skulle kunna förklara det här med att nu då, efter kriget, så har de militärerna stärkt sin ställning, och nu är det de som islamiska revolutionsgardet som håller i taktpinnen och så, medan då de religiösa har försvagats en del, och då har de inte då, då är de inte ute och jagar då kvinnor tidigare som gick då utan slöja och så. Så att nu är det är en helt annan gatubild bland människorna i Iran.
Och vad kan det då säga om den nya ayatollan Mojtaba Khamenei, alltså sonen till Ali Khamenei?
Nu så har vi har ju fortfarande inte sett honom eller hört någonting om honom. Det var ju, de pratade innan, då skulle han synas för första gången på begravningen. Det har han inte gjort. Så det verkar som att tidigare så var ju då den tidigare dödade ayatollan Khamenei, han var ju då den som styrde med järnhand, alltid hade sista ordet i alla viktiga frågor. Medan nu så är det inte bara Mojtaba, utan det finns många andra som är delaktiga i de här viktiga besluten. Och då är det då bland annat då islamiska revolutionsgardet och höga generaler och så. Så att det där har det förändrats, verkar det som. Mm. Mm.
Samir Abu Aid, alltså SVT:s Mellanöstern-kommentator, just hemkommen från Iran. Vi har också med oss Mohammad Faslasemi som är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Du sitter och lyssnar här. När det gäller begravningen, iranska regimen har ju talat upp mot 15 miljoner sörjande under ceremonin 6 dagar. Hur viktigt är det för regimen att visa upp de här folkmassorna?
Ja, det är onekligen en styrkedemonstration där man stärker moralen inåt bland de lojala, men också skickar en tydlig signal till oppositionen både inne i landet och i exil, men också till länder som USA och Israel, att landet har trots allt, att statsledningen har ju trots allt ett visst stöd bland den iranska allmänheten, även om precis som Samir var inne på, att om man går på de här siffran och någonting, det har till och med nämnts siffran mellan 12 till 20 miljoner, så är det en femtedel av den iranska befolkningen. Så att, men det här är, vi tänker också på att en del av den här processionen, sorgeprocessionen, förlades i Irak i de här heliga städerna Najaf och Karbala, som var väldigt heliga för shia-muslimer, och även där kunde man samla ihop stora människomassor för att även där skicka en signal om att titta, han hade även stort stöd bland shia-muslimer utanför Iran. Så hela hans begravning har använts för att liksom skicka de här signalerna både inåt och utåt.
Mm. Vi har ju talat om det upptrappade läget, vi har talat om attackerna som har ökat de senaste 2 dygnen också. Hur påverkar det stämningen i Iran kring just själva begravningen, tror du?
Alltså, vi har ju sett de här röda flaggorna, de här banderollerna med att man ska på engelska faktiskt, inte bara persiska eller arabiska, utan på engelska där man kräver hämnd och att man ska döda Trump och allt det där. Jag såg faktiskt ett videoklipp där man hade hängt en bild på Trump över en viadukt där folk som gick förbi där kastade stenar, skor, vattenflaskor mot det. Så, och det som nu har lossat upp i de här striderna, det stärker just de här känslorna hos de här som deltar i de här processionerna, och de utnyttjar det här för att liksom piska upp stämningen helt enkelt.
Och nu fortsätter attackerna mellan USA och Iran. Mohammad Fazil Hashemi, vad är din bedömning? Vad blir avgörande för de kommande dagarnas utveckling?
Ja, än så länge så signalerar båda sidorna att de inte kommer att vika sig. För att det här har blivit en sån här signum för det här kriget, att ingen av parterna vill visa sig liksom vara den som viker av först. Men trycket är ju stort på båda sidor. Trump fick ju väldigt mycket kritik för att han ingick det här samförståndsavtalet med Iran, och det mesta kom att kretsa kring Hormuzsundet, och för att liksom slå ifrån sig den här kritiken så har man försökt hitta en ny rutt längs Omans gräns för att minska Irans makt över Hormuzsundet. Det är någonting som Iran liksom kan inte tolerera därför att det här är ett så här vinnande, deras främsta kort i förhandlingarna, och det är därför Iran vill liksom upprätthålla sin makt över Hormuzsundet, och all trafik ska ske under deras överinseende. Och USA vill bryta mot det här, och det är liksom bakgrund till de här senaste eskaleringen.
Just det, Samir Abu Aid, innan vi slutar här, vad fick du för känsla, hur motståndskraftig är Iran nu? Det är i brist på vatten och ekonomisk kris i princip.
Det är svårt att bedöma, men där de vi träffade i alla fall, de var på krigsstigen skulle man kunna säga. De känner, alltså regimen och deras supporters, att de har vunnit det här kriget och att de då kan vinna även nya stridigheter och attacker. Så att det verkar som att regimen inte kommer ge sig, och det bådar ju inte gott det här. Det kan ju bli så att det blir nya attacker nu och att situationen kommer eskalera, att vapenvilan helt kommer bryta samman. man att det kan bli än värre attacker jämfört med vad vi såg i början av kriget.
Tack så mycket Samira Buaid, SVTs Mellanöstern-kommentator, och Mohammed Fazel Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Nu ska vi prata om att de genomsnittliga nivåerna av testosteron hos män har mer än halverats de senaste 50 åren.
Ja, för det här visar en sammanställning från European Society of Human Reproduction and Embryology som tidningen The Guardian har rapporterat om.
Slutsatsen bygger på data från över 100 000 män från USA, Israel, Brasilien, Danmark och Finland.
Stefan Arver, docent och överläkare vid endokrinologi vid Karolinska universitetet. Välkommen hit.
Tack.
Hur uppseendeväckande är de här resultaten, tycker du?
Man kan säga att de här frågeställningarna har kokat en längre tid, och det har kommit lite mindre studier eller begränsade populationer. Man tittar just på testosteronnivåer över tid, och det har varit då studier som har gjort stora epidemiologiska studier där man har tyckt sig se en fallande tendens som man jämför män födda 30, 40, 50. Och det här är ju då samma typ av resultat man får. Den stora frågan är ju förstås, både när det gäller testosteronnivåer men också spermieproduktion, är det här någonting som påverkar oss på något allvarligt sätt, eller någonting som förebådar någonting? Och där kommer man genast in i problematik.
Mm, vi ska prata om det också, ja. Men bara, hur kommer det sig den här drastiska minskningen, om vi nu ska tro på siffrorna?
Det finns tre förklaringar. Och det ena är att man har med stigande ålder ökad vikt, och alltså dekad, ökad vikt. Vi väger mer och mer, och det är då fettackumulering framför allt, och fett reglerar ner testosteronproduktionen. Så det är en viktig orsaksmekanism som förklarar det här. Sen finns det då i koppling till ökad vikt också ökad förekomst av diabetes, särskilt typ 2-diabetes. Det är också någonting som påverkar. Och bägge de här faktorerna ökar inflammationsprocesser i kroppen, och inflammation är en viktig faktor för att dra ner testosteronnivåerna.
Och så det är vår efter, livsstil då, ja. Kan man säga lite grann. Ja.
Mm. Men det var faktiskt det jag tänkte på. Det är livsstilsfaktorer, för särskilt efter millennieskiftet någon gång ska det här ha eskalerat, eller?
Det är svårt att uttala sig om efter millennieskiftet. Det finns en tredje faktor också. Det är hur är de här proverna att ta nu, hur är de analyserade? Har vi samma metod idag som vi hade för 30 år sedan, för 50 och 100 år sedan? Och det är allt mer klart att det krävs rigorösa riktlinjer för hur man tar de här proverna. För tar man det slumpvis över dygnet, då blir det väldigt varierat beroende på att vi har en dygnsrytm. Så det finns många felkällor. Men att det finns då verkliga faktorer som sänker testosteronnivåerna. Och när får man symptomet av det? Och när är det någonting vi ska göra någonting åt?
Mm, och det där kan vi prata mer om nu då. Vilka konsekvenser kan minskad testosteronnivå leda till?
Om man som individ har låga testosteronnivåer, då kommer det att påverka ämnesomsättning, det påverkar uppbyggande processer, det vill säga uppbyggandet av muskulatur, hud, skelett, och som då är väsentliga faktorer förstås för att vi ska kunna ta oss fram och vi ska kunna klara oss i olika strapatser eller utmaningar. Så det är ju då någonting. Män som drabbas av testosteronbrist av olika skäl, de får en nedsatt förmåga, framförallt en fysisk nedsatt förmåga, men också en påverkan på centralnervösa funktioner där det tydligast handlar om sexuella funktioner.
Men om då de genomsnittliga nivåerna av testosteron hos män har halverats de senaste 50 åren, då tror man ju att nu behöver ju de flesta av oss gå till sjukhuset och få någon medicin mot det här eller så. Hur ska man tänka?
Ja, man ska tänka att man får utgå då ifrån individen, alltså personen. Hur ställer vi en diagnos? Testosteronbrist som ska behandlas. Att man säger att hela gruppen män har allt lägre testosteronnivåer. Kan inte säga att det finns något tecken på det, något annat tecken som då pekar på att testosteronnivåerna har sjunkit i populationen. Utan det är mycket en fråga om när har det här betydelse och hur har de här data kommit fram. Och det finns parallellfenomen som gör att testosteronnivåerna påverkas. Och det som då för den enskilda individen är en annan historia, det vill säga om jag drabbas av det, det vill säga om jag får en testikelskada eller jag får en skada på den överordnade hormonproduktion, reglering av testiklarna, ja, då kommer jag att utveckla symptom som gör att jag lättare hamnar i depression, där jag kommer att förlora i muskelkraft. Jag kommer också att vara mycket mer lätt påverkad av stress.
Så alla som sitter eller står och lyssnar på det här nu och tänker, oj, hur ska jag tänka? När kan det vara läge att kolla upp om man har för låga testosteronnivåer?
Och det vanligaste symptomet är faktiskt nedstämdhet. Och det, har man
vilket ju många kan känna att de så, har kanske.
Det vill säga att det finns överlappning till en mängd olika symptom och tecken, vilket gör det här ganska knöligt. Har man någon av de här, man kanske har ont i led, man kanske tycker att man är inte så stark, man har inte samma sexualitet, att svaret på den frågan skulle vara testosteronbehandling. Och då kan vi säga att då hamnar vi i en återvändsgränd, därför att det är det inte.
Stefan Arvet, docent överläkare i endokrinologi vid Karolinska universitetet.
Ja, många känner igen de där tonerna och den där rösten. Idag kom beskedet att sångerskan Bonnie Tyler gått bort, världskänd för sina starka powerballader.
Här i studion Tina Mefrason, musikjournalist på P3. Hur stor artist var Bonnie Tyler?
Ja, men Total Eclipse of the Heart, som vi precis hörde, det är en av de bästsäljande singlarna genom tiderna. Den också i januari passerade den 1 miljard strömningar på Spotify, vilket i och för sig väldigt många låtar har, ska man vara tydlig med. Men det är ett bevis på att den här låten lever vidare. Den kom ju liksom tidigt 80-tal, men är fortsatt en odödlig hit, och att det ändå verkar vara nya som också hittar till den.
Många känner till hennes stora hits. De kommer ju tillbaka en dag som denna, man hör då, som du sa, Total Eclipse of the Heart, I Need a Hero, It's a Heartache. Men vem var hon? Bonnie Tyler?
Ja, men hon växte upp i Wales. Hon sjöng i kyrkokör som barn. Var också med i så talangtävlingar, alltså lokala talangtävlingar. Det var så hon blev upptäckt från början, som ganska liten. Hon bildade några band. Hon försökte med eget band. Hon körade för ett annat. Men sen var det någonstans, när hon var 17 här för mig, ytterligare en sån talangtävling. Eller det var en talangscout, ska sägas, som hittade henne, tog med sig henne till London, och hon fick spela in en demo. Därefter fick hon då skivkontrakt.
Och vad gjorde henne unik?
Det är hennes raspiga röst, den här hesa rösten. För att det här hände ju då, hände innan hon spelade in där på 80-talet, just Holding Up for Hero, tror jag det var faktiskt. När man är så här hes i rösten så har man ofta muskelknutar på stämbanden. De är farliga, man ska helst operera bort dem. Hon gör det. Efteråt ska man röstvila. Det klarade inte Bonnie Tyler av att göra. Men det hon klarade av att göra var att behålla den här raspigheten och behålla röstkvaliteten, och ändå göra det bästa av situationen. Och det var ju det som gav henne hennes unika selling point, hennes USP. Det var den här raspigheten.
Mm. Vi har också med oss Lena Nordlund på Vetenskapsradion här på Sveriges Radio. Du intervjuade Bonnie Tyler 2008. Hur var det?
Ja, men det var fantastiskt, och det handlade just om den här rösten, för jag är så intresserad av hesa röster. Så jag intervjuade henne nästan enbart om hennes stämband. Och hennes karriär har ju gått lite upp och ner. Och det här var kanske när den var lite ner, för hon skulle sjunga på en finlandsbåt och bodde på ett hotell ganska långt utanför Stockholm i Upplands Väsby. Så det var lite ledsamt att träffa henne där, men hon var ju en stjärna. Mm. Och då berättade hon om den här röstoperationen 1976 som blev fel. Innan dess hade hon en ganska klar röst och var inte alls så känd. Men efter den här operationen, hon skulle, som Tina sa, hållit tyst i 6 veckor. Hon klarade inte det. Kanske var det det som gjorde att hon fick permanenta knutor på stämbanden. Eller så var det en dålig operation. Men det var ju det som var lyckan för henne.
Precis, vi kan väl lyssna på vad hon själv sa i din intervju för nästan 20 år sedan.
I thought, well, my career's over now, you know. But I went into the studio to record a song, just try it out, you know. And that song happened to be, it's a heartache. And when I started singing it, it was like, you know, it came out very husky. And the producer said, my God, where did that voice come from, you know? It's changed, but it's good. So it turned out to be a good thing, you know.
En fantastisk sak, säger Bonnie Tyler. Oj, var kom den här rösten ifrån, sa producenten. Vi kan väl lyssna.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down.
Ja, Tina Mefrason, det här är det här man hör, eller hur?
Mm, visst, där hör man verkligen raspet ordentligt.
Mm. Hur fortsatte det sen då? När det då började rulla, hon slog igenom 77, vad hände?
Ja, men genidraget är ju egentligen när hon säger till sitt skivbolag att hon vill jobba ihop med låtskrivaren Jim Steinman. Han hade haft framgångar med Meat Loaf och då gjorde de tillsammans jättestora såna powerballader. Och det är där som Total Eclipse of the Heart, den låten Fröet börjar så stack. För hon, det här var från början en låt som var skriven till en musikal, någon sorts Nosferatu-musikal, det är därför den är så lång också, 8 minuter. Bonnie Tyler hörde den och säger, men den här vill jag göra. Men hon var osäker på att den skulle bli en hit just på grund av längden. Men hon visste att hon ville sjunga den och resten är ju historia.
Mm. Och jag tänkte bara, Lena Nordlund, hon är ju rolig när hon berättar det här själv. Alltså hon säger att wow, det här var ju det bästa som kunde ha hänt mig.
Ja, och det, hon berättade också att rockstjärnor, andra rockartister, var avundsjuka på my natural huskiness, som hon sa. För att liksom, hon hade ju det där naturligt och de kunde stå och skrika in i en vägg eller röka massa cigaretter för att få det där hesa inför ett uppträdande. Och jag var fascinerad över hur hon kunde få den att hålla, liksom. För den är ju en skadad röst, men den är permanent skadad och då håller den sig ju så, även om hon inte har världens största omfång.
Och vi hörde det där härliga skrattet i din intervju. Alltså, hur var Bonnie Tyler? Vad fick du för känsla för henne?
Ja, men hon var van att göra såna där musikerintervjuer. Hon ställde sig liksom, hon var så beredd att jag skulle börja fråga henne om kvällens show eller vad hon skulle sjunga och sådär. Men hon blev lite bräckt ur fattningen när det började handla om stämbanden. Men hon var otroligt ödmjuk och sen så sjöng hon där på hotellet i Upplands Väsby, så sjöng hon It's a Heartache för mig som jag hade med i det programmet som jag sände för länge sedan då. Så
vilken,
jag fick ett litet solo-framträdande.
Vilken upplevelse.
Mm. Hinner vi höra några sekunder igen? Ja, där har vi Bonnie Tyler. Tack Tina Mefrason, musikjournalist, Lena Nordlund, programledare i Vetenskapsradion.
Och det var Helena Groll och Marcus Karlehed som ledde eftermiddagens Studio 1. Producent för programmet ikväll, Samantha Kord. Teknik sköttes av Olof Hansson Wallgren. Jag heter Annika Nordin och vi får tacka så mycket för att ni har lyssnat. Närmast här i kanalen nu så blir det Ekonyheter och därefter Sommar i P1.